Vilka är det som är nyckelfigurer i Guds frälsningshistoria? Vilka redskap använder han? Och här är Lukas också väldigt bestämd. Det är sådana som vi inte tror som Gud kallar. Han vänder liksom rakt upp och ner på allting. Därför att de som kallas det är hedningar, säger Lukas. Alltså de som man inte förväntade sig skulle spela nyckelfigurer i frälsningshistorien. Det är syndare, de utslagna, de som är borträknade, de använder Gud. Och ni vet, Paulus, han skriver ju så här i första Korinthierbrevet. Han är ju kollega med Lukas. Det som världen föraktade, det som ingenting var, utvalde Gud. Så skriver han i första Korinthierbrevet kapitel 1. Och de utslagna är de som inbjuds till Guds rike. Det där med syndare är ju väldigt fascinerande. Det är ju vi allihop, eller hur? I en mening. Men det var nämligen så här att den här tiden så var begreppet syndare en liksom nästan en teknisk term för en speciell grupp människor. Det var ingen som sa i och för sig att jag är syndfri. Alla hade den insikten om att vi felar ibland. Men om man fick stämpeln syndare på sig så betyder det att man har gjort så pass mycket ont att det inte fanns någon återvändo. Alltså man hade fyllt liksom på något sätt det negativa registret så ofantligt att även om jag fick för mig att jag skulle göra lite bättre saker i livet så skulle jag ändå inte lyckas liksom få det att väga över igen. Är ni med? Alltså med andra ord, syndare, det var sådana som betraktades som hopplösa fall. Och så säger de verkligt religiösa judarna, säger att se, Jesus umgås med syndare och äter med dem. Alltså vad de säger är att han satsar på fel personer. Och det är just de där felaktiga personerna som Lukas menar är de viktigaste i Guds rike. Visst är det märkligt? Det är någonting som vi måste påminna oss om hela tiden i kyrkan när vi värderar människor. Vad som är betydelsefullt och vad som inte är betydelsefullt. Syndarna. Och det skulle ju vara frestande här att stanna kring den här liknelsen. Jag tänker på den förlorade sonen till exempel. Han som går ner sig helt och förslösar allt och som sen bestämmer sig för att vända tillbaka och hem igen. Och så möter ju Gud honom med förlåtelse och det blir fest och så vidare. Ja. Och så har vi kvinnor. Lukas, han har en förkärlek med att beskriva kvinnor. Det är kvinnor som spelar avgörande roller här i Guds frälsningshistoria i början. Alltså här har vi då Maria. Och det ägnas väldigt mycket tid åt Maria här. Och hon lyfts upp och hon prisas. Hon tror. Och hon har en lovsång som inte går av för hacker. Och så har vi Elisabet. Hon som föder Johannes döparen. Det står att hon trodde. Både Maria och Elisabet när de möts. De är några riktiga klippor. De tror. Och de blir redskap i Guds frälsningshistoria i dess mest avgörande skede. När Johannes döparen ska komma och när Jesus ska träda in på scenen. Josef, han nämns nästan inte. Han är som en statist. För att inte tala om Zacharias, Elisabets man. Han är en katastrof. Ja, det är sant. Han är präst dessutom. Då hade man ju förväntat sig lite mer, eller hur? Och han är en sån där, ni vet, temporär präst. Det fanns olika typer av präster. Vissa präster som gjorde tjänst liksom en period varje år. I övrigt hade de ett vanligt jobb. Så att han var inne i den där perioden där, säger Lukas. Och han är i Jerusalem. Och så kastade de lott. Vem som skulle få gå in i templet och tända rökelseoffret. Det var en verkligt stor händelse i en prästs liv. Och Zacharias, han får den här uppgiften, han är överlycklig. Han vet att nu ska han gå in i templet och tända rökelseoffret. Och sen han ska gå ut igen så står folket där och väntar. Och så ska han uttala välsignelsen över dem. Och så händer någonting i templet som han inte har räknat med. Han möter Gud. Han var en präst som inte hade räknat med att möta Gud. Ängeln Gabriel möter honom. Ja, vi kan läsa det. Om ni inte tror det. Så här står det. En gång, vers 8, när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Vers 10. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. Så hände någonting. Då visade sig Herrens ängel för honom till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid denna syn. Fruktan föll över honom. Men ängeln sa till honom: var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig. Det var ju nämligen så att Elisabet, hon var liksom på gränsen till infertil. Lukas skriver att hon var stera. Gammal. Och kunde inte längre få barn. Så det krävdes ett mirakel. Var inte rädd, Zacharias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd. Och många kommer att glädjas över hans födelse, till han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska bli en nasir. En nasir. Alltså en person som ska viga hela sitt liv åt Gud. Och som ett tecken på det så ska man inte dricka starka drycker. Och man ska låta håret växa vilt. Simson, ni vet, i Gamla testamentet. Och så ska man inte vidröra något dött. Det är de tre tecknen på en nasir. Och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft. Och så vidare. Zacharias sa till ängeln. Nu kommer reaktionen här. Hur ska jag få visshet om detta? Och så kommer alla såna här liksom hinder här, va? Eller hur? Jag är ju gammal och min hustru är till åren. Det är inte mycket med tron här. Ängeln svarade honom: jag är Gabriel som står vid Guds tron. Och jag är utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Men du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag då detta sker. Eftersom du inte trodde på mina ord. Och så kommer han ut för själva höjdpunkten. Välsignelsen. Han är stum. Det är Guds humor. Eller hur? Jag menar, en präst som inte tror och dessutom är stum. Jag menar, han borde ju gå till Arbetsförmedlingen direkt. Eller man skulle kunna säga så här: det är ju tur att han är stum när han inte tror. Ja, så här reduceras ju den här prästen. Han ställs åt sidan här, va? Och sen är Lukas helt uppfylld av de här två kvinnorna som tror. Prästen tror inte. Han som förväntades tro. Medan kvinnorna, de som normalt ingen förväntade sig någonting av i religiöst avseende, observera detta. Det är de som har en lovsång till Gud Och det är de som prisar Herren för hans stora frälsning och så vidare. Ja, ni kan läsa själva. Det är underbart sen att läsa om Elisabet och Maria. De som trodde. När Maria säger: min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Och det är mötet här mellan Elisabet och Maria. Och sen är det andra kvinnor också som Lukas lyfter fram här. I det sjunde kapitlet och åttonde kapitlet så står det så här, vilket är ytterst märkligt också. Och det är viktigt det här, va? Vi kan ta till exempel i det åttonde kapitlet, vers 1. Det står inte den versen där, va? Nej, det spelar ingen roll. 8:1-4. Därefter vandrade han från stad till stad, från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde det 12 och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria från Magdala, henne som 7 demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kosas, Susanna och många andra, står det. Kan ni tänka er att Jesus hade kvinnliga lärjungar? Ja visst, det fanns ju 12 speciella lärjungar. Det är ju symboliskt det där med gudsfolket, ni vet, 12-talet och alltihop det där. Men de andra, det fanns fler som följde. Och bland dessa fanns det tydligen rätt många kvinnor. Vi tänker inte på hur radikalt det här är. Tänk er själva ett samhälle, ett judiskt samhälle där man sa så här. Det finns ett judiskt ordspråk som sa så här, att en äkta lärare, Guds lärare i lagen, talar aldrig med en kvinna på offentlig plats. Inte ens sin egen hustru. Då förstår vi hur radikal Jesus är. Han kallas ju dessutom för rabbi, lärare. Hur avvikande Jesus är och vilka rykten det gick om honom. Han liksom på något sätt, jag menar, han bryter ju mot alla sådana här mönster. Varför då? Jo, därför att i Guds rike gäller andra lagar. Det finns ingen skillnad på kvinnor och män. Jesus kallar inte kvinnor och män. Han kallar människor till sitt rike och till att följa honom och utföra de här handlingarna som har att göra med frälsningshistorien. Kvinnor. Och sen när kvinnorna kommer till graven, när de manliga lärjungarna sitter och trycker in i Jerusalem och tycker att allting är totalt kört, så är det några kvinnor som går till graven. Och där har Lukas en liten annorlunda formulering som man ska lägga märke till faktiskt, enligt mitt sätt att se det i alla fall. Det står så här, att så här står det. Ni vet, kvinnorna får den här budskapet vid graven från ängeln, precis som i Matteus och Markus och Johannes. Och så ska ju de gå och berätta för lärjungarna. Och då skriver Lukas så här: då kom de ihåg hans ord, och när de hade återvänt från graven berättade de allsammans för de 11 och alla de andra. Det var Maria från Magdala, Johanna, Maria Jakobs mor, även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna, skriver Lukas. Det kan man ju tycka är bara en liten detalj, va? Men han betonar att det var för apostlarna de förkunnade Jesu uppståndelse. Vi har ju hört väldigt mycket om apostoliskt ledarskap. Ja, vi ska inte gå in på det nu och förstöra kvällen så, va? Men här är det liksom omvänt. Va? Här är det apostlarna som blir föremål för kvinnornas förkunnelse om Jesus den uppståndne. Det är de som har den apostoliska förkunnelsen. Och apostlarna, de manliga apostlarna, de blir liksom på något sätt mottagare av det apostoliska budskapet. För det är ju budskapet om Jesu uppståndelse som är det absolut viktigaste i den kristna förkunnelsen, eller hur? Det är kvinnor som framför den. Och de gör det först av alla. Och de gör det för apostlarna. Jag tycker det är så underbart att han säger apostlar där. Så. Det liksom vänder upp och ner på alltihop. Ja, så har vi barn också. Barn blir liksom modellen för sådana som är passande för Guds rike. Och Jesus han använder ju barn som någon slags åskådningsexempel. Ni ska veta en sak, att barnet i det romersk-grekiska samhället den här tiden betraktades inte som en människa. Det var någonting som var statt under utveckling. Det är bara den vuxne mannen som är riktig människa. Alla andra former av mänskligt liv, det är under utveckling. Kvinnor, barn, slavar och så vidare. Ja, det är sant. Kvinnor till exempel är inte riktiga människor. Jag anser det alltså, men jag menar, så man såg på det. Man hade den här enkönsidén, ni vet, att det finns bara ett kön. Och mannen är den utvecklade människan. Alla andra är stadda under utveckling. Kvinnor till exempel är inte riktiga människor, för de är inte färdigväxta. Mannen däremot, han är så färdigväxt, han har växt ur sig själv, för det är bara män som kan bli flintskalliga, sa de. Ja, det är sant. Aristoteles säger det. Och barn räknades som ingenting, för att vara seriös här. Det var så här att när barn föddes så var det inte självklart att de skulle få fortsätta att leva. Man satte ut barn för att dö i ödemarken. Det fanns en romersk-grekisk sed där det nyfödda barnet lades framför fötterna på fadern. Och tog han upp dem så betyder det att leva. Vände han sig om, sätt ut det. Alltså det här är ju, handlar ju om barnets värde, eller hur? Vad är det Jesus säger egentligen? Jo, vi måste bli som barn. Det vill säga, i Guds rike gäller den regeln att den som inser att jag inte är värdig är den mest lämpliga att spela en viktig roll i Guds rike. Det är det som är tanken. Och inte som jag sa här eller någon annanstans. Jag tar chansen i alla fall. Nämligen det här att jag vet inte hur många predikningar jag har hört om den här texten om Jesus. Alltså när Jesus säger att det måste bli som barn. Så har predikanten sagt så här att vi måste bli lika snälla som barnen, så här, va? För att komma in i Guds rike. Barn är inte snälla. De är väldigt elaka. Och stygga ibland och sådär, va. De är inga föredömen alls när det gäller de egoistiska små odjur ibland. Det är inte alls det Jesus menar här. Utan Jesus menar att barnet saknade värde. Och det är just det värdelösa som jag sa innan. Därför blir barnet en förebild, va, för Guds rike. Att det som världen anser vara värdelöst. Alltså saknar värde. Det har ett oändligt värde i Guds rike. Så känner du dig värdelös, känner du att jag räcker inte till, känner du att jag misslyckas, jag är ingenting, då är du en lämplig kandidat för att göra tjänst i Guds rike. Så är det. Det är det som är poängen. Så ni ser, det är ingen munterskara det här. Men det är just det som är poängen med Guds rike, frälsningshistoriens nyckelpersoner. Och skulle vi nu gå till de där lärjungaskaran, så är det en brokig skara, ska jag säga så, också. Fastän de är män. Så kunde han rekrytera kanske några med lite bättre meriter och så. Så det är ju rätt underliga personer Jesus har kallat där också, så att säga. Ja, Lukas, förutsättningen är den enda förutsättningen enligt Lukas. Alltså jag får göra detta kort här nu, va? Men det är att prioritera rätt. Det är allt som krävs för Guds rike. Och det här är viktigt när Jesus säger detta. Att om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv. Ta sitt kors och följa mig. Det där är ju alltså en samma tanke. Det där liksom att jag inser att jag kan inte komma till Gud med meriter, va? Utan jag är beroende av korset. Ständigt. Guds förlåtelse. Varje dag. Varje dag. Ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Och ja, det här är om igen kommer Lukas tillbaka till detta. Att prioritera rätt är det enda som gäller. Det vill säga prioritera Gud, inse din egen begränsning. Det är då som vi hamnar i ett beroende till Gud. Och det är efterföljelse. Att leva i beroende till Gud. När vi inser vår egen svaghet. Och det finns ju massa olika berättelser. Jag tänker på den här berättelsen. Jag tycker den är så underbar. Jag måste ha med den i alla fall här. Medan det var på väg gick han in i en by. Och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria. Som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Jag vill prioriteringen gärna. Bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Jag vet att ni inte tycker om den här berättelsen. Därför att ni tänker så här att Marta då, var det inte värt någonting det hon gjorde? Och där sitter hon bara där inne och inte gör någonting. Maria. Är det det som Jesus menar? Att praktiskt arbete, det ska vi inte värdera lika högt som andligt arbete. Maria ägnar sig åt det andliga. Medan Marta håller på att bekymra sig över det praktiska. Och det ska vi inte göra i Guds rike. Är det det Jesus menar? Det tror jag inte alls. Jag tror att både praktiskt och så kallat andligt rike behövs i Guds rike. Det är bara det att detta kanske är en specifik situation. Där Maria väljer det, prioritera rätt för den specifika situation. Jesus är där tillfälligt en enda gång kanske, i alla fall kanske till och med sista gången. Och då väljer hon att sätta sig vid Jesu fötter. Då gör hon ett rätt val. Då. Ett annat tillfälle så måste kanske det praktiska komma först. Därför att det är nödvändigt. Alltså det är behovet som avgör det. Vad som är rätt och fel. Vi får aldrig sätta praktiskt mot andligt eller tvärtom. Utan det är lika mycket värt. Det är situationen som avgör vad som är rätt just då. Är ni med? Nu ska jag berätta om en feltolkning av den här texten som jag tycker är bra. Jag läste den i en gammal kommentar från en bibelkommentar från början på 1900-talet, en engelsman. Jag tror han har helt fel, men ändå rätt. Ja, det är helt fel. Jo, han påstår att det där uttrycket, bara en sak behövs. Titta där, och så står det här. Du oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Att det skulle betyda att det räcker med en rätt. Säger han. Du behöver inte plocka fram så himla mycket. Alltså. Och han påstår då den här, han som skrivit det här bibelkommentaret, att det är liksom poängen här, alltså att gemenskapen är viktigare än maten. Och det, jag sympatiserar lite grann med det faktiskt. Varför gör vi det så himla märkvärdigt när vi bjuder hem varandra? Och den ena ska vara värre än den andra och så. Och samtidigt vet ju vi att sådana här spontana möten vi har, liksom när folk bara kommer in, de brukar ofta bli det bästa. Liksom, va? Osh, vi har ju inget hemma här, vad ska vi göra? Det spelar ingen roll. Så. Vi kan ta en slät kopp kaffe. Bara en sak behövs. Det är en tankeställare, eller hur? Är det? Nu är det inte så att texten betyder inte det, va? Men alltså, ibland är feltolkningar väldigt rätt. Om ni förstår vad jag menar. Det är ett viktigt budskap i detta, tycker jag, när vi blir så där överambitiösa så att plötsligt blir liksom arrangemangen viktigare än innehållet. Och det är en tankeställare, tycker jag, till oss. Men nu ska jag inte prata för länge, men jag ska bara sluta med citat här. Alltså, vi ska sluta Lukas evangeliet med citat här från en amerikansk bibeltolkare som jag läste det här. Jag översatte texten, jag tycker den är väldigt bra egentligen. Det är egentligen det jag försöker säga. Han säger så här att låt oss inte dra allt för hastiga slutsatser av scenen. Marta som står där i dörröppningen med disktrasan i handen. Maria sittande på en stol i vardagsrummet och en Jesus som ger skriftstöd åt att låta disken växa till en gigantisk högerdiskon. Om vi avfärdar Marta allt för snabbt så är risken stor att hon helt lägger av med att serva. Och om vi uppmuntrar Maria allt för mycket så är risken att hon blir sittande för alltid. Det finns tillfällen för både och. Både handling och reflektion. Att veta när och hur kräver en andlig lyhördhet. Om vi skulle fråga Jesus vilken handling gäller oss, Martas eller Maria, så skulle han förmodligen säga ja. Det är fyndigt, tycker jag. Faktiskt. Och sen innan vi lämnar detta så kan man ju undra vad den tredje personen i syskonskaran var. Lazarus. Ja, jag inbillar mig att han satt i något rum och tittade på tv eller så. Han var i alla fall inte i köket. Och inte hos Jesus. Han lyser med sin frånvaro. Helt enkelt. Ja, det är en scen det faktiskt. Apostlagärningarna. Nu måste jag kolla här vad vi har tidsaspekten här. 2042. Ja, vi kommer ju inte hinna detta nu. Alltså, men vi ska ju träffas igen framöver. Apostlagärningarna, frälsningshistoriens fortsättning, alltså frälsningshistorien som börjar i Lukas evangeliet i Nasaret, får en avgörande vändning i Jerusalem. Där är vi nu. Jesus har uppstått från de döda. Han har inte lämnat lärjungarna än. Han har inte farit till himlen. Han får ge dem uppdraget först. Den här boken är intressant, tycker jag, därför att den äldsta titeln vi har till den här boken, det är det grekiska ordet praxeis, står det på grekiska. Det är den äldsta titeln och det betyder gärningar, helt enkelt. Så att jag tror inte, vi ska inte förledas och tro att Lukas hade tänkt att den här boken skulle heta Apostlagärningarna, därför att det kan leda helt fel. Det är inte apostlarnas gärningar som skildras här, utan det är den helige andes gärningar. Där människor är hans redskap. Därför så är det bättre att kalla boken just för gärningarna. Eller Guds gärningar. Därför att det är Gud som verkar genom de här redskapen vi har pratat om. Det är hans gärningar och det är vi som är hans redskap. Men jag tror att det där med apostlagärningarna, den titeln, den kom till i ett senare skede när man hade börjat sätta ett väldigt fokus på ledarskapet. Va? Apostlar och andra ledare, de hamnar i centrum och det är de som är viktiga. Och så hamnar Gud i skymundan. Så att vi kallar boken numera för Guds gärningar. Håller vi med om det? Så kan ni stryka det i era... Nej. Guds gärningar handlar. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Ni ska vittna om mig i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien ända till jordens yttersta gräns. Det är tanken bakom den här boken. Alltså Jerusalem, Judeen, Samarien, jordens yttersta gränser och så fortsättningen ut över hela världen. Det är tanken. Det är det Lukas vill skildra nu, alltså frälsningshistorien. Hur den liksom, budskapet om Jesus erövrar hela världen. Och om vi nu skulle tänka, alltså, det är en ofantlig händelseutveckling i Apostlagärningarna. Alltså när Paulus kommer in i bilden så bryter ju han alla barriärer. Hela östra Medelhavsområdet liksom kristnas successivt. Och vi vet ju vad som händer efter Apostlagärningarnas historia, den tidiga fornkyrkan. Hur kristendomen erövrar hela romarriket till sist. Och när vi är framme någon gång runt 300 så är var 50 invånare i romarriket kristen, alltså runt 20 miljoner ungefär kristna räknar man, det fanns runt 300. Tänk er själva, en liten skara människor får ett budskap och så på några århundraden så är stora delar av det romerska imperiet kristet. Så många att den romerske kejsaren och de romerska myndigheterna kapitulerar till sist inför kristendomen och inser att den här rörelsen går inte att stoppa. Och så händer det som är det mest tragiska i hela kyrkans historia. Kristendomen blir statsreligion. Och det var inte bra. Så länge kristendomen var en rörelse som svepte fram och som utmanade makthavare och som var ett salt i världen, ett ljus, så växte kristendomen. Men sen så blir det en institutionell kyrka på 300-talet och ja, det var det slut på det. Eller ja, inte riktigt, men det var inte bra. Alltså nu tolkar jag det som att det inte är bra. Ni kanske inte håller med mig, men jag kan säga så här. Det är det mest tragiska som finns, tycker jag, i kristendomens historia. Det är när kristendomen går från att ha varit en gemenskap till att bli en institution. För det var ju det som hände. Men vi är inte där än. Vad är en kristen församling då enligt apostlagärningarna? Jo, en kristen församling, det är summan av alla dem som tror på Jesus Kristus. Det är den kristna församlingen. Det är tron på Kristus som gör mig delaktig i den kristna församlingen. Och ni vet, Petrus, han predikar ju här till Jerusalemborna. Och han berättar om Jesu uppståndelse. Och så ställer de frågan, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Det är bra. De vill ta emot det här. Tro och låt döpa er i Herren Jesu namn. Och det var så här, alltså, oavsett vad vi har för tolkningar om dopet och alltihop det där. Så var det så här inledningsvis att tron, den konkreta handlingen, steget, tog sig uttryck i att man lät döpa sig. Alltså dopet var en, kan vi säga, initiationsrit på sitt sätt. Va? Det var själva övergången till det kristna livet och därmed också en del av Kristi församling. Men nu är det så här med dopet. Alltså det där är en känslig fråga med dop. Alltså, du vet. Det finns massa olika dopuppfattningar. Det som är det absolut värsta uttryck jag vet, det är när någon säger att Gud kräver dop. Annars är du inte riktigt frälst. Då har man liksom vänt på hela steken totalt. Dopet är en gåva som Gud ger oss. Inget krav. Det går alltså utmärkt att bli frälst på annat sätt. Om ni förstår vad jag menar. Jag menar, rövaren på korset liksom säger inte Jesus det, jag är ledsen, men du måste liksom försöka komma loss från korset här nu och bli döpt, annars så kommer du inte till paradiset. Han blev naturligtvis, han hamnade i paradiset utan dop. Eller hur? Alltså, jag menar, dopet är en mötesplats, ett uttryck som Gud har gett oss som ett sätt att uttrycka vår tro. Men det går att uttrycka det på annat sätt. Gud är inte beroende av sakrament. Det enda Gud ser, det är rakt in i våra hjärtan. om vi vill följa honom och tro på honom, då är du frälst. Men sen är dopet en mäktig symbol. Där Gud kan möta oss. Det är ju faktiskt så. Det är inte så att dopet bara är en symbol. Därför att det sker någonting i dopet. Ett möte med Gud. Men dopet är inte ett krav. Det är en Guds gåva. Och sen ska vi, då ska vi vara väldigt försiktiga. När det gäller olika dopsyn och allting. Och sånt där, va? Så vi inte hamnar i någon slags diskussion och konflikt. Och det splittrar kristna och sådär. Så vi sätter fokus på handlingen. Och inte på innehållet. Är ni med? Och vi ska ha respekt för att det finns olika dopsyn. Det här med barndop och vuxendop och allt det där. Och det finns olika argument för det där. Vi ska ha stor respekt för det, tror jag. Men vi kan aldrig komma undan det faktum att tro handlar om ett ställningstagande. Sen om det kommer senare i livet eller tidigt och så vidare. Det kan vi ha olika uppfattningar om. Men tro, det är ställningstagande. Och det är de som trodde på Jesus. Hur det nog tog sig uttryck. Exakt, det är inte det som är viktigaste. Utan det är den här hjärtats tro. Som gör att vi är delaktiga i Guds församling. Ekklesia. Det ordet för församling. Det betyder utkallad. Alltså de som har svarat ja på Guds kallelse. Ekklesia, det vill säga ut ur kallad av Gud. Ut ur ett visst sammanhang in i ett nytt sammanhang. Församlingen är summan av alla den som tror på Jesus Kristus. Församlingens identitet i apostlagärningarna, vad är det? Hur känner man igen en församling enligt apostlagärningarna? Jo, man känner igen församlingen på det sätt varpå man levde. Det var församlingens kännetecken. Man kände inte igen församlingen för att de samlades i en viss byggnad till gudstjänst regelbundet. Nu står jag inte och säger att vi inte ska ha några kyrkor här, va? Så det inte går några rykte sen när jag lämnar här ikväll. Vi behöver ha det av praktiska skäl. Men det är inte det egentligen som är kännetecknet på att det finns en församling. Utan det som var kännetecknet, för det fanns inga kyrkor på apostlarnas tid. Kyrkor började inte byggas i större omfattning förrän under andra århundradet. Utan det som var församlingens identitet, det var att man levde i gemenskap i det som man kallar för koinonia, alltså delaktighet. Man delade livet med varandra. Och det, ni vet, i apostlarna tog ju det här sig väldigt konkreta uttryck. Man sålde ju saker man ägde för att dela med sig till de som hade behov och så vidare. Så att det var liksom en slags utgivande kärlekens gemenskap. Och det är ju när kristna ställer upp för varandra, när vi bryr oss om varandra, när vi har omsorg om varandra. Det är då som vi är församling i funktion, eller hur? Församlingens kännetecken är livet i gemenskap. Det är apostlagärningarnas församlingsbild. Och lägg märke till en sak i apostlagärningarna. Det har fascinerat mig i alla tider. Det finns inte en enda gudstjänstordning beskriven i apostlagärningarna. Det finns inte en enda beskrivning av hur församlingen ska organiseras. Hur man tillsätter pastorer och alltihop till det. Som vi på något sätt har satt ett väldigt fokus kring. Alltså det här med de yttre ramarna. Det är som att Lukas han föredrar att, det är klart de är nödvändiga, va? Så de är absolut nödvändiga. Men det är som att Lukas liksom vill inte sätta fokus på det. Utan han vill sätta fokus på själva livet som kännetecknet. Och det andra är underordnat livet. Ni vet det här med strukturer, hur man ska strukturera sig som församling. Det känns som att jag håller på att kvävas här nu. Ja, det var ingen fara. Alltså hur man ska organisera en församling, det är ungefär som vi tänker oss här. Alltså att, jag menar, hur ska man organisera en gemenskap eller hur ska man organisera någonting där det innebär, där innehållet är att jag ska ställa upp för andra. Jo, det beror ju på behovet naturligtvis. Och då får ju det bli olika strukturer alltså. Utan när det finns ett behov så skapar vi en struktur som bäst fyller det behovet. Och så kanske vi efter ett tag överger den därför att det finns inget behov av den längre. Och då får vi skapa nya sätt att uttrycka församlingsliv. Och det här tycker jag är en bra bild av församlingen. Man är helt beroende av anden. Det är ju det som Jesus säger där i Lukas 9 också. Den som vill mista sitt liv, eller den som vill vinna sitt liv ska... Ja, ni vet. Ja, ni kan det där nu. Och måste liksom på något sätt ta på sitt kors varje dag, va? Den som vill vinna sitt liv ska mista det, ja. Och så vidare. Alltså beroende till Jesus. Och här handlar det om beroende till anden. Och anden, vad är anden? Jo, det är ju den heliga ande. Men den heliga ande, det är ju den där andra hjälparen. Han som ska ta av mitt, säger Jesus, och ge åt er. Alltså man kan säga att den heliga ande, det är Gud här och nu. I församlingen och i våra liv. Men det är samtidigt också Jesu närvaro. Jesu osynliga närvaro här och nu. Och det är anden som skapar mission. Budskapet ska ut. Apostlagärningarnas församlingar. Det är anden som skapar gemenskap där det står efter var och ens behov. Och det ger också flexibla strukturer i apostlagärningarna. Man liksom... Till exempel det här, ni vet, när det står i det sjätte kapitlet att det hade uppstått ett socialt behov i församlingen. Ja, då möter man det genom att man utser diakoner som ska då göra en specifik uppgift därför att det finns ett specifikt behov. Så fungerar en församling vars kännetecken är liv. Man styrs av behovet. Och sen finns det då aktiviteter. Jag brukar säga att det finns fyra aktiviteter som är tidlösa för Guds församling. Det är apostlarnas undervisning, det vill säga Guds ord. Det är den inbördes hjälpen, koinonian, alltså gemenskapen. Man har översatt det med den inbördes hjälpen, men det är ordet gemenskap, alltså delaktighet. Det är brödbrytandet, det vill säga nattvarden. Nattvarden är en gemenskapsmåltid där vi ständigt påminner varandra om vårt beroende till Jesus. Och varandra. Vi är en enda kropp, säger Paulus. Liksom det är ett enda bröd. Och varje gång vi firar nattvard så erkänner vi vårt beroende till Jesus och till varandra. Det är dubbelt det, va? Och sen bönen. Nu står det bönerna. Därför att de första kristna, de höll till i templet och de gick på de regelbundna tempelbönerna. Därför att de var ju judar. Men utöver det så står det att de samlades hemma i huset. Och bad och bröt bröd och jublade inför Herren. Ja, det är en fantastisk bild vi har av församlingen i Apostlagärningarna. Ja, hör ni. Nu ska vi se här. Nu är vi nog... Ja, nu är hon nio. Men det är rätt bra faktiskt. Jag tror att det här blir jättebra, för att nu ska vi säga några saker om Paulus där nästa gång. Så här. Och församlingsförkunnelse och så. Då får ni gå hem nu. Och så. Tommy Josefssons bror ska säga någonting här.